Så är det dags för den ekonomiska väderrapporten. Det ska handla om priser, inflation och räntor i nyhetspodden idag. Vartåt rör sig vår ekonomi? Hur hårt ska vi hålla i pengarna? Och vad har vi egentligen råd med? Vad säger din ekonomiska väderrapport, Heidi Schauman? Just när det gäller ser vi fortfarande mörka moln som hopar sig.
No, så där, om vi tittar på Europa skulle jag säga att det nog ljusnar, men nu finns det några mörka moln där på horisonten också.
Det ska vi prata om idag. Efter tider av pessimism och försiktighet håller alltså någonting på att förändras, kanske till och med till det bättre. Och frågor kring det här ska jag ställa till Heidi Schauman på Danske Bank, forskningschef där, och jag heter Ami Lassila. Välkommen till nyhetspodden, Heidi.
Tack.
Vad är det nu som gör att du ser en liten ljusning, Heidi?
Det är egentligen många små signaler, men att främst handlar det ju om att vi kommer liksom från sämre tider, att vi kommer från exceptionella tider. Om vi börjar med pandemin och så kom det följder på pandemin som var flaskhalsar i ekonomin och inflation, och så var det krig i Ukraina, och alla de här var extraordinära chocker. Och nu har vi ju då tillräckligt länge haft en period utan extraordinära chocker. Så man skulle kanske kunna säga att om inte händer något överraskande, vilket förstås kan ske, så är det någon form av normalisering. Att det är inte någon så här superfantastisk högkonjunktur som jag förväntar mig, men liksom lite vanligare tider.
Det där som du sa, att det kan komma några små tråkiga överraskningar. Vad är det som kan hota den där lilla ljusningen då?
Överraskningar är alltid sånt som vi inte riktigt vet om, men förstås kan det kan vara krigsrelaterat, geopolitiskt. Jag tyckte att det här valet som Macron utlyste i Frankrike var bra exempel. Då höll marknaderna på att få hicka, för då börjar man oroa sig för det finanspolitiska läget i Frankrike, och plötsligt fanns det spekulationer om euroområdets framtid igen. Alltså härna saker kan ju alltid komma. Sen är frågan att finns det liksom substans i det? Och förstås en pandemi kan man aldrig prognostisera, så att oftast handlar det ju om liksom små överraskningar eller sen helt okända saker som slår till.
Du pratade lite om de här dåliga tiderna som vi levde, och de var ganska nyligen i själva verket. År 2023 var inflationen hög, centralbankerna höjde räntorna. Eftersom det var hög inflation och räntorna steg, så blev hushållen, så vill säga vi alla, pessimistiska och ville bli att satsa på att köpa någonting alls egentligen, speciellt bostäder och något större grejer. Hur illa gick det egentligen för ekonomin? Hur djup var den här svackan?
Den var ju inte så djup om man tittar helt på BNP, men om man tittar på köpkraften för hushåll och hur kämpigt många hushåll har haft det, skulle jag säga att det här på ett sätt har varit en lite så här snedvriden chock. Att den ser inte liksom lika farlig ut när vi tittar på helt tillväxtsiffrorna, som om man sen tittar på hur det just har slagit mot vissa. Och då har vi speciellt vissa hushåll som både pandemin var ett stort slag mot, och sen igen det här att man håller tillbaka just nu, och då speciellt kanske just små serviceföretag och så här som på något sätt har nu i flera år haft det extra svårt. Men sen finns det sådana företag som har gynnats av det här. Det på något sätt varit väldigt ojämnt hur det har slagit till.
Ganska långsamt kommer ju den här ekonomin ändå igång. Prognosmakarna räknar i genomsnitt med att BNP kommer att växa svagt med 0,5% i år. Efter det så ser de framför sig en tillväxt på kanske 2,2% nästa år. Vad betyder egentligen de här siffrorna i praktiken?
Så som vi ser på det här på Danske Bank är ungefär så att den här vändningen håller på att ske just nu. Men det här är mer så här tekniskt, att det här årets siffror kommer att se dåliga ut, för att början på året har varit rätt så svag och slutet på fjolåret var svagt, och det liksom bär över i årets siffror. Men en försiktig vändning håller liksom på att ske. Och här har vi ju liksom egentligen samma läge i alla nordiska länder, men att det har ju varit lite kämpigare i Finland än i de andra nordiska. nordiska länderna. Så på det sättet kommer vi lite långsammare och från lite lägre nivåer. Men sen om vi tittar att vad nu prognosen är för tillväxten nästa år, så det är ju liksom en riktigt god tillväxt för ett land som Finland. Och när jag säger ett land som Finland, så menar just det att vi är ett åldrande land. Vi har haft svag produktivitetstillväxt länge. Så det finns liksom ingen orsak att tänka att tillväxten ska vara något 3-4%. Utan 2% så ska vi vara liksom jättenöjda med i dagsläget.
Mm. Du nämner några förklaringar till varför det går sämre för Finland om man jämför till exempel som vi ofta gör med Sverige. Kan du säga några andra orsaker till varför vi släpar efter?
No, här nu riktigt, om vi tittar på var vi har varit här och nu, så har förstås det som sker i Ukraina och Ryssland haft en mycket, mycket större effekt på den finska ekonomin. Och det här är något som jag själv tycker att vi kanske lite har glömt, hur många finska företag med otroligt kort tidtabell tvingades ut ur Ryssland, och inte bara de som hade fysisk verksamhet i Ryssland utan också alla företag som exporterar tjänster eller varor till Ryssland. Jag brukar själv tänka att Norge är för Sverige vad Ryssland är för Finland, men Norge är bara så himla stabilt och så himla tryggt, och vi har det här Ryssland som ibland har sett som en möjlighet, och många företag har etablerat sig där, och sen kommer det en sån här chock. Så förstås är det något som har påverkat Finland på ett helt annat sätt. Men sen har vi utöver det här haft en period med en svår tid för industrin, medan servicesektorn har gått bra. Och Finland är ett land som fortfarande domineras mycket mer än Sverige av tung industri. Så det är också en sak som har påverkat. Sen om vi jämför med Danmark, så har de haft Novo Nordisk som egentligen drar hela landet med sig. Och det är lite som Nokia av Finland i tiderna.
Så vi får lite kämpa på här på efterkälken.
Vi får lite kämpa på, och man får acceptera att man har en sån industriell struktur som man har till exempel. Att det är inte något man ändrar på 5 eller 10 år, utan det tar ju en lång tid. Men inte har ju skillnaderna varit så jättestora de senaste åren till Sverige till exempel heller, utan Sverige har ju också haft jättestora utmaningar.
Om vi tittar på det här nu från lite mer från den här människans synvinkel, så visar nu då färska siffror från Statistikcentralen att inflationen har sjunkit en aning under sommaren. Så ska vi säga hurra till det här och våga börja köpa saker igen, eller borde vi ännu lite spara, eller hur ska man tänka?
Ja, det där är en svår fråga. Om inflationen är lite lägre betyder inte att priserna sjunker. Det betyder att de stiger långsammare. Det är ju en positiv sak. Vi vill att priserna stiger lite. Så i Finland är vi ju princip där som man ungefär vill vara, att priserna stiger lite, och det är inte så jättestora skillnader. Utan man kan liksom med tillförsikt titta på framtiden och tänka att jag vet ungefär vad saker kommer att kosta om ett halvt år eller om ett år. Förstås kan det nu komma chocker i efterdyningarna av den här inflationschocken vi har sett, men att om det fortsätter som jag åtminstone tänker, så kommer inflationen liksom att lugna ner sig och falla bort från agendan. Men vad betyder det här då, att ska man nu springa ut och handla? Det handlar kanske inte bara om priserna, utan det handlar om hur mycket man har att spendera. Mm. Och det har vi ju sett i Finland och i Sverige. Vi har varit bland de mest disciplinerade länderna i världen i att inte höja lönerna så hemskt mycket. Så det har ju lett till att vår köpkraft har minskat dramatiskt. För när priserna har stigit mycket men våra löner har stigit betydligt mindre i snitt, så har det lett till att vi helt enkelt har mindre pengar i plånboken efter att man har betalat allt det där som man måste betala. Och det leder ju till att fast nu priserna stiger långsammare, så om inte lönerna i något stadie tar fast, så kommer vi att ha ett gap här i köpkraft för vanliga människor. Det enda som egentligen kan fixa det rätt så snabbt är att sysselsättningsgraden skulle öka, det vill säga att flera människor skulle jobba. Men det där att fixa det på individnivå, så det är svårt, i och med att vi ändå måste också titta på vår konkurrenskraft och se till att lönerna inte stiger så mycket. Och där har ju resten av kontinentala Europa gasat på riktigt ordentligt och jättegenerösa löneökningar, vilket är problematiskt sen ur inflationssynvinkel, för det kan igen spä på inflationen. Så det är liksom en lite så här jobbig cirkel vi är i.
Mm, så kanske inte slösa nu i alla fall då, om jag tolkar det rätt.
Kanske just att det är viktigt att titta på just sin egen situation. Det finns ju så många som kanske har fått ett nytt jobb eller inte har jobbat tidigare och plötsligt börjar jobba, som har en bättre ekonomisk situation, och då spenderar man enligt det. Men sen finns det de här som just har det ännu kämpigare, och man kan ju liksom inte trolla fram pengar, i så fall måste man låna dem. Mm. Och det är ju alltid ändå en risk. Men att nu ser jag ju att det finns liksom många orosmoln som håller på att försvinna, att kanske just det här att inte springa låna ut och shoppa loss och spendera. Men att nu kanske det börjar bli ett sånt läge att man tänker till exempel att nå, vi skulle redan för 2 år sedan ha behövt en lite större lägenhet eller ett större hus. Att nu kanske det börjar bli läge för att det bara är mindre osäkerhet. Inte helt det där bara att man har mera pengar i plånboken.
Då är det just bostadsmarknaden som har stått ganska stilla varje stå väldigt länge, och många har väntat just på den där lilla öppningen, att skulle det nu vara möjligt för mig. Alltså här, du var med i Nyhetspodden i början av sommaren och då sa du att det eventuellt skulle bli en liten ökning av bostadsköpen. Nu har ju sommaren traditionellt varit en ganska tyst tid, men nu verkar det ju som det skulle finnas något tecken på att bostadsmarknaden pignar till, eller vad säger du?
Jag håller med att det finns de här tecknena på att nu händer det lite mer. Och det är ju ofta så som det brukar gå, att räntorna börjar sjunka lite. Och så börjar de saker och ting lugnar ner sig. Så i något stadie så finns det bara det här uppdämda behovet av att byta bostad som är helt konkret. Att människor behöver i ett samhälle alltid nu och då byta bostad av olika skäl. Och det börjar liksom trycka på, och det börjar se så stabilt ut att människor är bekväma med att helt enkelt göra transaktioner på marknaderna. Och det här är de signalerna som vi också får från bostadsförmedlare till exempel. Att statistiken kommer alltid med en liten fördröjning, men att allt pekar på att nu går vi mot tiden med lite mera händelser på bostadsmarknaden.
Mm. Europeiska centralbanken har ju också sänkt räntan. Och vad tror du att händer på nästa möte? Kommer räntan att sänka sig nu?
Jag tror att det här är så här mellanmöte, semestermöte kanske för ECB, där de inte egentligen gör någonting. Det man kan vänta sig är att de kanske signalerar någonting om framtiden. Men pristrycket är ännu så pass kännbart i kontinentaleuropa, speciellt just på grund av löneökningarna. Så jag tänker att nu tar de paus och kollar och inväntar, och så ser de i september. Vår prognos är att de inte heller sänker i september, utan först i december. Men där är många förstår sig på det av olika åsikter. Det är en del tänker att de nog sänker i september, och det får vi helt enkelt se att vad händer med inflationen och helhetsbilden av ekonomin.
Mm. Det är lite svårt för en vanlig människa att planera sin ekonomi när man inte överhuvudtaget vet vad som händer.
No, det är det förstås, men så är det att man har ju den optionen att man kan skydda sig mot så här. Och där är vi ju extra utsatta i Finland, för hushållen tenderar att vilja ha så kort ränta som möjligt på sitt bostadslån. Och ännu till ofta så att de här raterna varierar på basen av hur hög räntan är. Så det är ju ett val man gör. Man kan ju också ha bostadslån som har en längre bindning eller ha olika former av skydd eller också ha en fast betalningsrat. Men många finska hushåll tänker lite tvärt emot och tänker att det är bäst att bita ihop och betala, och jag kan bära risken. Och det är förstås ett styrkebesked från finska hushåll. Men det betyder att vi är lite mer sådär fluktuerande än hushållen i snitt i Europa när det kommer till hur känsliga vi är för räntan.
Vi pratade lite redan om de här orosmolnen, och jag har läst här att det finns en växande oro för att euron kan stå inför en ny ekonomisk kris. Experterna talar om det här instabila globala världen. De menar alltså de här krigen och konflikterna som vi ser, och höga statsskulder, ökande räntekostnader ute i Europa. Varför finns den här oron nu? Jag menar, kriget i Ukraina har pågått länge. Många kriser har vi sett redan en tid. Varför den här oron just nu?
Den, om jag nu tolkar det här rätt, så fick den nyfart, den diskussionen som har varit död ganska länge egentligen, av just nya valet i Frankrike, och att Macron då utlyste det så väldigt plötsligt. Och när det liksom blev klart för marknaderna på något sätt att nu kan det vara extremhögern eller extremvänstern som vinner, båda hade väldigt så att säga finanspolitiskt oansvariga program att man kunde spendera mera, även om Frankrike redan då har överspenderat enligt EUs regler. Så därifrån kom egentligen den här rädslan att tänk om Frankrike helt spårar ur, och vad skulle det betyda egentligen om Frankrike inte följer EUs regler? Och så blev det liksom en sån här snöbollseffekt egentligen som ledde till att många började spekulera om hur fungerar ens EU utan Frankrike, och kommer Frankrike gå ut ur EU, och vad händer med euron? Själv tänker jag nog att det måste vara något ganska stort som skulle hända för att euroområdet skulle splittras upp eller euron skulle vara i fara. Jag tycker att euron har befäst sin position under de senaste åren väldigt, väldigt mycket, med alla negativa saker som förstås finns kopplat till att ha gemensam skuld och gemensamt ansvar inom euroområdet. Men att jag säger ju att väldigt mycket skulle måste hända för att euron på något sätt skulle försvinna. Tvärtom så finns det ju mycket spekulationer också om mindre valutor, som svenska kronan till exempel, att, som många är missnöjda med i Sverige för tillfället, att man tycker att den är för skvalpig, det vill säga att den rör sig för mycket och det är instabilt för företagen. Och där pratar man igen om att borde man gå med i euroområdet.
No, där sopar vi lite undan det där ena orosmolnet. Så om vi så där avslutningsvis skulle titta på långtidsprognosen för den finansiella väderleken, Heidi, hur ser det ut vid horisonten om du sammanfattar?
Nu ser det ju på lång sikt, om vi tar riktigt lång sikt, skulle jag säga att nu är det här liksom svag tillväxt och just osäkerhet som på något sätt dominerar. Att det finns så många saker som kan gå fel, det finns många saker som kan gå rätt också, men vi lever i en tid av så snabb förändring på så många fronter, så det kommer nog att vara lite sådär stökigt i ekonomin också på längre sikt, skulle jag gissa åtminstone, men det kan ju hända att jag har fel.
Så redo för allt mellan himmel och jord?
Det är vad man måste vara, ja.
Tack för den här analysen, Heidi Schauman.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Ami Lassila. Logga in på arenan, favoritmarkera nyhetspodden och fortsätt lyssna.